en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi befinner oss på Mäster Samuelsgatan i centrala Stockholm. Och vi går in genom en snurrdörr till en foajé med hissar upp till olika företagskontor. Det är lunchtid, en tisdag i januari, och folk passerar genom dörrarna i stridström. Vi ska träffa en person som jobbar här.
Ja, men hej, det är jag som är Anders.
Ja, jag förstår det. Hej, hej. Julia.
Anders.
Hej, trevligt.
Ja, vad fint att du kunde ta dig tid.
Ja, men absolut. Nu, ja. Nu är fin timme. Så nu
har... Igår var det riktigt ruskväder. Men idag är det uppehåll och plusgrader. Vi tar en promenad ut på gatan. Och personen som vi träffar berättar lite om sig själv.
Ja, jag heter Julia. Jag bor i Stockholm, är 29 år gammal och ja, bor här med min sambo och min chihuahua.
Julia jobbar till vardags som konferensvärdinna på en myndighet.
Ja, jag serverar kaffe, tar hand om alla caterings. Har man ett stort möte så är det mig man pratar med, så ser jag till att man får det man vill ha till mötet. Men vi har ungefär kanske 180 gäster per dag. Och de ska vi servera, både de ska ha både frukost och lunch och fika under en hel dag. Så dagarna går fort, men det är kul och intressant att träffa så mycket olika människor på en dag.
På fritiden ägnar sig Julia en del åt foto. Och så gillar hon att ta långa promenader.
Jag brukar gå runt Skeppsholmen eller runt Djurgården. Jag brukar hänga mycket bara för att få det här lite gröna, och min hund tycker om att ta långa promenader där. Men det är så fint och det finns allting där. Jag gillar miljön väldigt mycket. Man får både liksom lite allt från vatten och fin miljö.
Anledningen till att vi pratar med Julia har att göra med en händelse som utspelade sig på just Djurgården. Det hela inträffar den 17 juni, en lördag förra året.
Ja, det började som en helt vanlig dag. Det var en väldigt varm lördag. Så att jag vaknade upp hemma som vanligt, kände att jag vill hitta på någonting idag. Så jag skrev till min kompis och frågade henne om vi kunde ta en glass på Djurgården. Och det kunde hon, så att vi skulle mötas upp där. Nackdelen där var att hon blev lite sen. Så att jag ställde mig i en kiosk intill för att köpa någonting att dricka medan jag väntade.
Det vackra vädret gjorde att Julia knappast var ensam ute den här lördagen.
Det var extremt mycket folk. Folk var ute och köpte glass. Det var folk överallt på cykelbanorna som cyklade. Och alla var bara väldigt glada. Det var en fin lördag. Liksom varmt och skönt ute.
Sen plötsligt hände något.
Ja, jag står i kön där för att jag tänkte köpa någonting att dricka. Men det är ju då som det här händer då. Att dagen vändes helt upp och ner.
Det hela går mycket fort.
Ja, men när jag stod där i kön så upptäckte jag. Jag såg i ögonvrån att det kom flera stycken hästar springande mot oss. Och i panik och skrik så ser jag folk som börjar reagera annorlunda. Och jag själv, när jag tittar upp, så ser jag att hästarna kommer med sadlar på sig, men det var ingen som satt på dem. Och det var det jag tyckte var så himla märkligt. Sen börjar folk skrika, och när jag kollar då så är det en häst som har sprungit in i en bil och ramlat omkull. Och bara jag vänder mig om så ser jag två personer ligga då på asfalten. Och det är blod överallt, och jag märker att det här är allvarligt.
Det här avsnittet ska handla om hur en fin försommardag förvandlas till kaos. Några ödesdigra och skrämmande minuter som ska leda till fruktansvärda konsekvenser för några bland alla de tusentals människor som är ute och flanerar den här dagen. Det ska handla om vilka risker det finns med hästar, och särskilt i en stadsmiljö. Och det ska handla om vilket ansvar djurägare har om något skulle gå fel. Det här är De skenande hästarna, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Själva händelsen utspelar sig en varm dag försommaren 2023. Det rör sig om ett snabbt och mycket dramatiskt händelseförlopp. I centrum för historien finns en man som vi valt att kalla Thomas. Sedan några år tillbaka har han arrangerat turridningar med hästar i Stockholm. Den 17 juni förra året leder Thomas en ridtur med 4 andra personer runt Djurgården. På eftermiddagen väljer sällskapet att stanna till vid restaurangen och Lavinblad.
Ja, enligt vad den misstänkte numera tilltalad har uppgivit så har de ju lämnat hästarna utanför och sen så har de gått in för att äta lunch.
Det här är Anna Mirovic, den åklagare som lett utredningen gällande händelsen på Djurgården. Hästarna knyts enligt Thomas fast i pålar utanför restaurangen. På en av pålarna står det "Horses only". Sen går de in. En stund senare händer något.
Ja, sen händer ju det här då att hästarna har slitit sig och har råkat i sken då.
Det blir tumultartat.
Och sen har de skenat iväg över Djurgården. Och så har det varit personer i vägen som har lyckats undkomma och sen har 4 personer blivit påsprungna av hästarna.
Delar av händelseförloppet fångas på film.
Oj, oj, oj. Det var så bra. Ja. 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 Ja.
På filmen syns hur en häst nyss rasat ihop på en grusgång. Den reser sig och försvinner iväg samtidigt som en annan häst galopperar åt ett annat håll. I en trädallé syns hur en person hamnat på marken och hur andra människor skyndar dit för att hjälpa till. En av hästarna fortsätter i hög fart in mot stan. I korsningen vid Strandvägen krockar en av hästarna med en bil och fortsätter springa. Några meter senare påträffas delar av de pålar som hästarna knutits vid. De har alltså släpat pålarna flera hundra meter. Skylten som säger "Horses only" hamnar vid ett övergångsställe. Kort senare fångas fler delar av händelseförloppet på film.
Jag kör på folk. Oh,
helvete. Jag måste ringa någon.
Några av hästarna fortsätter mot Gärdet. Någon minut senare fångas en av hästarna på film som senare publiceras av tidningen DN. Den har nu sprungit mer än en kilometer från restaurangen där de knöts fast.
Jävlar, de har ju rymt ifrån hovstallet typ eller något.
Julia, som vi hörde tidigare, var en av många som blev vittne till dramatiken. Hästarna kom så nära där hon befann sig att hon upplevde att hon själv var i farozonen.
Ja, då rundade mig precis. Jag stod precis vid en kiosk i kön där. Så att det var som att de precis rundade kiosken. Så jag stod lite skyddat ändå. Men sen att de följde vägen och sen ut mot Djurgårdsbron där då. Så att det var precis att jag höll mig tillbaka. Men det var bara några meters avstånd.
Julia ser sen tydligt vad som händer. Att människor skadas och blir liggande på marken.
Så att jag ser ju allting och jag är med min hund också, så jag försöker ta upp honom så att inte någonting ska hända. Allting händer så himla fort och min första tanke är jag måste hjälpa dem.
Julia verkar inte vara ensam om den tanken. Det finns andra som nu är närmare.
Eftersom det finns så mycket folk där så ser jag att folk springer fram till de skadade. Så jag tänker att min tanke är då att jag larmar 112. Så att jag ringer till dem och jag blir första samtalet fram. Och då får jag berätta hela situationen och vara kvar i telefonen tills både polis och ambulanshelikopter har kommit fram.
Att larma går nära på automatiskt. Det finns ingen tvekan.
Nej, jag såg paniken och det var någonting som inte såg rätt till. Så att jag tänkte att det här måste gå fort. Jag ser att folk är skadade, folk är rädda, det är skrik och panik överallt. Så att det var bara min första instinkt att så här, se någonting så jag måste larma. Det är något som är fel.
Lugnet den här sköna försommardagen slogs i kras.
Ja, det var allvarligt. Det var från att folk var liksom glada, gick runt och åt glass och sådär, till att folk kastade sig undan från cykelbanor och just att hästarna sprang ut i vägen. Att det var liksom bilar som fick stanna och det var bara väldigt kaosartat faktiskt, hela situationen.
Julia stannade kvar i telefonen.
Medan jag pratade med polisen så fick jag förklara vad jag hade sett, och de sa att jag skulle lugna ner mig. De sa att vi skulle hålla koll på dem som låg skadade på marken, att så här, kolla så att de andas och hur de mår och vänta in oss, så kommer vi så fort vi kan. Så det var ändå en lättnad för mig, för jag blev väldigt chockad och rädd själv. Så det var väldigt skönt att ha dem i telefonen med mig och sa att de kommer där som helst.
Efter några minuter kommer hjälp.
Då kom först polisen, ambulanser och även en helikopter då, för att hämta de skadade.
Julia förstod att några råkat riktigt illa ut.
Men jag såg att det var en medelålders man och en kvinna som låg på asfalten då. De låg i sidoläge och det var extremt mycket blod. Jag personligen har lite svårt för det, så att jag var glad att det var andra som sprang fram till dem och kunde hjälpa till. Så jag kände att mitt ansvar i det här är att larma. Och då gjorde jag det. Men det var en extrem upplevelse, lite svårt. Och ja, det var en chock liksom för allihopa, tror jag.
När polis och ambulansen kommer till platsen kan de snabbt konstatera att läget är allvarligt. Fyra personer är skadade.
Det är en person av de fyra skadade, så en som har haft livshotande skador.
En av de första poliserna på plats skriver i sin rapport: situationen kan beskrivas som rörig. Kort senare grips Thomas. Han misstänks då för grovt vållande av kroppsskada och framkallande av fara för annan. I början av utredningen handlar en stor del av arbetet om att skapa sig en bild av vad som skett.
Alltså det var ju en väldigt omfattande inledningsvis, för det var många insatser på platsen, så det fanns mycket material. Så vi har ju fått gå igenom och utreda vad det är som har hänt och vilka vittnen som finns, vilka som är målsägande, och så har vi fått höra alla de här, och så har vi fått höra naturligtvis också den här misstänkte, numera tilltalade mannen då, om händelsen, och även de som var med i sällskapet som han red tillsammans med. Så vi har hört alla då som kan ha någonting att säga om den här händelsen.
I stora drag är uppgifterna samstämmiga. Alla är överens om att hästarna slitit sig och sen skenat. I farten har flera personer skadats, samtidigt som andra undkommit med blotta förskräckelsen.
Det framgår ju när vi har utrett händelsen att det har varit ett väldigt stort antal människor i rörelse på platsen. Så det var ju, menar jag, ren tur att det inte hände ytterligare saker som skulle inneburit skador eller faror.
Utredningen pågår under hela hösten 2023. Det görs skisser över hästarnas flyktväg och foto- och filmmaterial samlas in. Fler personer hörs, bland annat sakkunniga som får berätta om hur hästar beter sig i stadsmiljö. Thomas, den misstänkte mannen, hörs flera gånger. Han berättar att han är chockad och bestört över det som hänt och att han bara ser en förklaring till att hästarna skenat. Att de blivit skrämda av en geting. Han säger att han haft tillräcklig uppsikt och beredskap, att knutarna varit lätta att ta upp om något skulle hända, och han nekar till brott. I slutet av december är utredningen klar. Sveriges Radio rapporterar.
Nu åtalas en man i 55-årsåldern efter att ett flertal hästar skenade på Djurgården i Stockholm i juni i år. Mannen åtalas för framkallande av fara för annan och vållande till kroppsskada, grovt brott.
I åtalet framgår att fyra personer skadats under hästarnas framfart. En 70-årig man är den som fått allvarliga skador som beskrivs som livshotande. Några veckor efter åtalet händer något som ska förändra målet ytterligare. P4 Stockholm rapporterar.
En man i 75-årsåldern som skadades svårt i samband med att flera hästar skenade på Djurgården i somras har nyligen avlidit. Varför han dog är inte klarlagt. Åklagare har begärt om ett yttrande från rättsläkarna, och om dödsorsaken beror på skadan kan det bli aktuellt med åtal även för vållande till annans död.
Så blir det också. Drygt en månad senare växer åtalet.
Åtalet mot en 55-årig man i Norrbotten som misstänks för flera brott i samband med att hästar skenade på Djurgården i Stockholm förra året har justerats och omfattar nu även grovt vållande till annans död. Detta efter att en man i 70-årsåldern som skadades svårt vid händelsen har avlidit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Enligt åklagaren har det i utredningen utkristalliserat sig en tydlig bild av vad som hände den där junidagen. I många rättsfall har de inblandade personerna vitt skilda uppgifter om vad som hänt. Direkt motsägande vittnesmål kan stå emot varandra. Men i det här målet är de flesta i stora drag överens om vad som har hänt. Själva målet kretsar istället kring en annan fråga.
Knäckfrågan är ju, är det oaktsamt? Har det varit en oaktsam hästhantering? En grovt oaktsam? Handlar det om, kan den här tilltalade, har han agerat med, på ett slarvigt, han har varit medveten om och medvetet slarv vid hanteringen av de här hästarna, alltså grov oaktsamhet. Det är ju det som är frågan.
Här rör vi oss kring förhållandevis knepiga juridiska frågor. Det handlar inte om vad som rent objektivt har hänt, utan det som kallas subjektiva rekvisit. Åklagaren Anna Mirovic utvecklar.
Det som har hänt, men är det, om det är någon som ska hållas ansvarig för det, så måste den ju personen antingen ha agerat uppsåtligt, alltså med mening, och det påstår jag inte här, med vilje, eller så ska det vara oaktsamhet då. Och det är det som är frågan här, om den tilltalade då har agerat oaktsamt, och det här är fråga om grov oaktsamhet, och det betyder, kan man översätta som om det har funnits ett medvetet slarv, som jag påstår då att det har funnits i den här hästhanteringen, som har lett till det här resultatet att hästarna i förlängningen då, att en person dog och 4 personer skadades och ytterligare personer utsattes för den här faran.
Det är här målet står och väger. Den misstänkte mannen menar att han hanterat hästarna på ett korrekt sätt och funnits nära intill för att ingripa om det skulle behövas. Hans inställning är att det hela handlar om en tragisk olycka. Åklagaren hos sin sida menar att hästägaren medvetet tagit risker som i förlängningen lett till händelserna på Djurgården. Enligt henne är det där i brottet ligger.
Det är att vid den här hästhanteringen så har den tilltalade agerat på ett grovt oaktsamt. Och det handlar egentligen om att det varit fråga om ett medvetet slarv som har lett till den här konsekvensen. Det vill säga att hästarna har skenat iväg på allmän plats och skadat och dödat en person. Skadat flera personer och utsatt ytterligare personer för stor fara.
Varför hästarna gjort som de gjort ges inget svar på i utredningen. Varför de slet sig och började skena vet varken vi eller åklagaren.
Jag vet inte det, och jag vet att den tilltalade själv under förhöret säger att han tror att det skulle kunna vara geting. Men det är ingenting som jag menar har någon direkt betydelse, utan det som jag påstår är ju att utifrån, jag har ju åberopat sakkunnig bevisning just i frågan om hur hästar ska hanteras på en sån här plats. Och då menar jag att man inte kan, om man kan ha dem där så kan man ju inte lämna dem i vart fall. För att det är saker som kan hända, till exempel getingar. Men vad som har hänt i det här fallet, det menar jag inte har någon direkt, någon omedelbar betydelse. Men risker har funnits, och det menar jag då att jag kan visa att han har varit medveten om.
Det är ingen vedertagen hantering av hästar?
Inte enligt mig, nej.
Det här är den juridiska kärnfrågan i målet. om hästarna har hanterats på ett korrekt sätt den här junidagen. Om ägaren borde kunnat förutse risken att det här skulle hända och därmed borde ha agerat på ett annat sätt. Vilka är egentligen riskerna med hästar bland många människor, bilar och kanske getingar? Vi vände oss till en expert på området. En som är van att hantera hästar i just stadsmiljö.
Hej, det är jag som är Anders. Det är...
Ja, hej Johan. Ja, trevligt.
Ja. Jaha, här har man aldrig varit. Det har man ju.
Vi befinner oss på Livgardets kavallerikasern på Gärdet i Stockholm. En plats där hästar står i fokus sedan lång tid. Här inne, bakom portalen i den ståtliga regementsbyggnaden, har Försvarsmakten haft verksamhet sedan 1897.
Så då var det ett av kavalleriförbanden här i Stockholm som flyttade hit. Så från början så hade man strax över 600 hästar här.
Vi hör Johan Wennerholm. Han är major och chef för det som heter kavalleriavdelningen. Han har huvudansvar för allt som har med ridutbildning och hästar att göra här. Han är också kallad att höra som sakkunnigt expertvittne i den kommande rättegången om det som hände på Djurgården. Vi går över de stora ytorna in till ridhuset. En byggnad på 24 gånger 90 meter upplyser majoren. Här inne övar soldater och officerare för att de ska bli bättre på att rida.
Men vi övar ju också hästarna, så ibland så har vi miljöträning i ridhuset när vi plockar fram olika saker och så hästarna ska vänja sig vid barnvagnar, paraplyer, pressändningar och så vidare och så vidare, tidningar. Ja. Så att här kan man ju egentligen säga att här börjar miljöträningen.
Träningen syftar till att hästarna ska vänja sig vid olika saker som kan dyka upp i stadsmiljön.
En annan del i miljöträningen är att vi minst en gång i veckan tar ut hästarna på stan. Så att det är inte bara när vi övar för våra uppdrag som vi rider dem på stan, utan det gör vi kontinuerligt över hela året.
Vilka är de största riskerna med hästar i stadsmiljö?
Ja, det största risken är ju att de blir skrämda och att de i så fall kan orsaka skada då. Antingen att de kastar av den ryttan eller att den far iväg då och kanske skadar någon annan.
Men kan man säga, är det några särskilda saker som de blir extra skrämda av? Eller vad är det farligaste?
Ja, det är ju svårt att säga. Hästar är ju individer precis som vi människor, så de kan reagera väldigt olika. Men plötsliga ljud skulle jag säga är väl det som de reagerar mest på, framförallt om de då inte ser någonting. Men saker som dyker upp plötsligt eller plötsliga ljud skulle jag säga är det som oftast gör dem mest skrämda då. Men så normalhästen är också så att så fort de har konstaterat att det där var inget farligt, då återgår de ju till normalläge så att säga. Så att det kan bli att de hoppar till eller liksom skärrar varann lite grann. Men så fort den faran har försvunnit, då går de ju tillbaka och blir lugna igen.
Johan Wennerholm förklarar att de i träningen utsätter hästarna för mindre saker i början för att sedan öka svårighetsgraden.
Tittar man just i stadsmiljön då, så kan det ju vara till exempel en liten bil i början och sen söker man på då till bussar och lastbilar. Och där blir det också påkopplat mer ljud. För att just med de här tryckluftsbromsarna som lastbilar och bussar har, så då blir det ju andra ljud och att vänja dem vid det också. Då. Så att de ser det som att det är någonting i normalbilden.
Johan Wennerholm och de andra på Livgardets kavallerikasern har följt mediebevakningen av händelsen på Djurgården.
Och då reflekterade jag över det. Och så just på den platsen hade vi inte ställt hästar. Vi hade absolut inte lämnat dem. Fästanordningen har jag bara sett spillror av med det som var bild på som låg i korsningen vid Djurgårdsbron Strandvägen. Och det kan jag säga att det, så hade vi inte gjort. Om vi hade gått ut och fäst hästar någonstans, så gör vi det i en tross där vi binder fast grimskaften. Så att om hästarna skulle slita sig där, så går antingen utrustningen, det vill säga grimman, eller repet går av. och hästarna kommer lösa, men då får de inte med sig någonting. Och i det här fallet har ju hästarna då släpat med sig de här pinnarna eller de här pålarna som har utgjort den här tillfälliga fästanordningen. Och det är förmodligen det som har skrämt dem och sett till att de har skenat då längs med den här vägen och mot in mot och eller ja, över Djurgårdsbron och längs med Strandvägen.
Det var flera saker som Johan Wennerholm tyckte var udda.
Nej, och det som jag slog mig mest egentligen i kopplat till det här med vad jag tänkte, det var ju dels med hur de hade fäst hästarna, men också att de hade lämnat hästarna. Det tyckte jag var väldigt märkligt, och det, så skulle vi aldrig göra.
Därför att?
Ja, och det är ju framförallt för att man vet att hästarna är så ett utpräglat flyktdjur. Så att när, blir den skrämd, då, och den kan skrämmas av olika saker. Den kan skrämmas bara att den sitter fast. Då kan den få panik och slita sig. Men då blir det ofta så att när den trycket då i nacken då framförallt släpper, ja, då blir de lugna igen. Men sen så just att den platsen som var nu, att det är en plats där det går en bilväg precis i närheten, där det rör sig då både bussar och lastbilar. Så reflekterar jag över att det var nog inte välrekat just i det avseendet.
Johan Wennerholm menar att det inte är etablerat inom svensk hästhållning att binda upp hästarna på det sätt som gjordes på Djurgården.
Ja, uppenbarligen är det ju någon som har gjort det, det kan man väl säga. Och sen så vad man har fått ifrån vet jag inte, om man har sett på någon gammal västernfilm och sett att man fäster hästen i tyglarna utanför salonen. Men som sagt, det gör inte vi.
Det har gått drygt ett halvår sedan den dramatiska försommardagen på Djurgården. När vi spelar in det här har rättegången ännu inte inletts. I början av april ska den misstänkte mannen infinna sig i Stockholms tingsrätt. Och efter det tar det förmodligen ytterligare några veckor innan dom faller i målet. Det är därför värt att påpeka att den misstänkte mannen inte är dömd för något och att han därmed ska betraktas som oskyldig. Men oavsett hur det går rent rättsligt finns det vissa saker som inte kommer att förändras. En man är död. Andra har förlorat en vän och en älskad familjemedlem. För vissa av dem som var nära att själva råka illa ut och bevittnade händelserna har synen på platsen, de skadade människorna, etsat sig fast i minnet.
Jag tyckte inte att de såg vid livet, någon av dem. Det var verkligen jättehemskt. Det var, jag har aldrig sett så mycket blod överallt. Jag såg inte att de fick någon kontakt med dem som låg där. Men de hade säkert också blivit tillsagda att ligga helt stilla, för man visste ju inte skadeläget riktigt. Men jag trodde att det här är något superallvarligt. Det kändes på en gång.
Julia har följt nyhetsrapporteringen om fallet och även noterat att mannen, som var svårast skadad, avled i december, nästan ett halvår efter händelsen. Hon tänker också följa vad som händer i domstolen.
Ja, men nu när man har alla kort på bordet och vet att det gick så pass illa som det faktiskt gjorde, så vill jag bara att det ska klargöras att vad det var som gick fel.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio och Åklagarmyndighetens film. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.